Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vetenskapligt så har man ju forskat på detta, att man mår bättre av att vara i naturen, att man får lägre stressnivåer och man slappnar av och känner liksom någon slags samhörighet med naturen. Och om man dessutom rör sig, vilket också framkallar endorfiner och lyckokänslor, så är det ju, man får ju det bästa av allt.
Jag heter Petra Månström och du är varmt välkommen till Maratonpodden. En podd om hälsa, träning och att njuta av livet. Det här avsnittet är ett betalt samarbete med Trail Running Sweden, som är Sveriges största sajt om traillöpning. Om jag säger traillöpning, vad tänker du på då? Vacker natur, lite lättare att andas, en stark frihetskänsla. Eller mjölksyra, snirkligt, grenar i ansiktet och backar utan slut. Eller kanske mest troligt, en blandning av båda. Vilket ju också kanske är själva charmen med att springa på stig. Man vet liksom att det kommer att bli jobbigt, men också helt fantastiskt. Att springa traillopp är en växande trend bland löpare, och ni är många som har hört av er och önskat ett avsnitt på just det här temat. Och ett sådant avsnitt är precis vad ni ska få njuta av nu. Med mig idag har jag två personer som verkligen har koll på det här med traillöpning och som har många smarta och bra råd att dela med sig av till er. Elisabeth Hansson och Gunilla Kidmark, varmt, varmt välkomna hit till Maratonpodden.
Tack så mycket.
Tack snälla Petra, kul att vara här.
Superkul att ha er med. Och Elisabeth, du gästade ju faktiskt Maratonpodden förra året också.
Precis, då snackade vi fjälllöpning, men nu tar vi nog ett helt grepp om traillöpning, tror jag.
Exakt, och innan ni ska få presentera lite grann så tänkte jag bara, det här som jag beskrev i början här om traillöpning, vad säger ni om den beskrivningen? Känner ni igen er eller har ni en annan syn?
Det var väl en jättebra blandning av allt det underbara och de utmaningarna som man kan få i skogen och i bergen.
Vad säger du, Elisabeth?
Precis, jag håller med. Det var en bra beskrivning. Och det som är just det här, att man ofta möter det oväntade också. Man vet aldrig riktigt vad som kommer runt nästa krök. Och det är lite extra häftigt, tycker jag.
Jag ska verkligen outa då att jag är ju ingen traillöpare av rang, och det är just därför jag tycker det är så spännande att prata mer. Jag tycker att det är lite jobbigt. Det är nog det här med kontrollbehovet som utmanas lite, tror jag, när man inte riktigt vet vad som kommer. Är man på asfalt så vet man ju ungefär hur det blir om 100 meter. Särskilt om man springer på en raksträcka. Men liksom, i skogen är det någonting helt annat.
Ja, det är det. Och det är nog med min grund och bakgrund som orienterare, så är det nog för mig en väldigt viktig del faktiskt. Jag kan uppleva det som lite lätt självstödande att springa på en allt för rak väg allt för länge, ska ärligt sägas. Jag behöver nog den här, de varierade intrycken, och inte minst kropp kroppen får också de varierade intrycken med olika steglängd, olika underlag. Ja, men du behöver anpassa dig till terrängen. Det är viktigt för mig.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Maratonpodden har den här veckan ett betalt samarbete med Craft som precis har lanserat en löparsko med namnet Explore. Och upptäcka, det är precis vad man kan göra med den här skon på fötterna. För tack vare samarbetet med den världsledande cykeldäckstillverkaren Vittoria har man lyckats skapa en yttersula som bjuder på lika skön löpning oavsett om du springer på asfalt, i skogen eller på grusväg. Varför har man då teamat upp med en cykeldäckstillverkare undrar du kanske? Jo, man har inspirerats av mångsidigheten hos så kallade gravelcyklar. Alltså cyklar med bredare däck än vanliga landsvägscyklar och som fungerar bra i varierande terräng. Och nu ville Craft skapa en sko med samma hybridegenskaper. Eftersom jag inte får springa riktigt än på grund av min ryggbehandling så har jag testat Explore under snabbare promenader på både asfalt och stig. Och jag måste säga att greppet är verkligen något utöver det vanliga. En skön och ombonad känsla får man tack vare mellansulan som är gjord i en mjukare version av Crafts PX Foam. Som är ett miljövänligt material som är 20% lättare än traditionella material och som ger en härligt energisk känsla som håller dig igång under både korta och långa rundor. Jag längtar verkligen till om någon månad då jag kommer att få ta mina första löpsteg på över 8 månader. Då ska jag springinviga mina Craft Explore som dessutom är grymt snygga i korallrött med turkosa skosnören. De finns även i svart, men jag älskar färg som ni vet och blir glad av färgglada löparskor. Och självklart har jag en rabattkod som du kan använda om du vill uppdatera din skogarderob inför löpasäsongen. Med koden PETRA25 får du just nu 25% på hela sortimentet hos Craft. Och shoppar gör du på www.craftsportswear.com. Alltså www.craftsportswear.com och koden är PETRA25. Stort tack till Craft för att ni möjliggör Maratonpodden. Ska vi göra så då att ni får presentera er själva lite närmare så att de som lyssnar får lite bättre koll om de inte känner till er sedan tidigare. Om vi börjar med dig, Elisabeth.
Ja, jag driver Trail Running Sweden tillsammans med min man David. Vi har båda bakgrund som orienterare på elitnivå och sedan barnsben har vi varit ute i skogen och gått, sprungit, vistats och ja, det är någonting som bara är superviktigt, inser man. Om man av någon anledning inte har varit i skogen på en vecka så känner man ju abstinens faktiskt. Det är en träningsform och en tävlingsform som jag brinner väldigt mycket för. Och jag är jätteglad att fler och fler hittar ut i skogen. För det är någonting. Det är avkopplande, det är skönt. Du får umgås med naturen och med dig själv på ett fantastiskt sätt, tycker jag.
Gunilla, kan du berätta lite om dig?
Ja, jag började springa för 17 år sedan ungefär, och då var det just asfalt i början och Göteborgsvarvet som var det stora målet. Men den här tidshetsen som blir kring asfaltslöpning tröttnade jag på och började springa i skogen istället. Och upptäckte Trail Running Sweden och började blogga där hos Elisabeth och David. Och nu är jag löpledare för en löpgrupp i Göteborg Härryda. Och vi leder runt 70 personer i skogen varje vecka. Fantastiskt roligt. Och jag springer Trail Running Swedens lopp som anordnas några gånger om året. Och det är fantastiskt roligt.
Jag följer ju dig på Instagram och nu har det ju hunnit bli nästan sommar här i Stockholm i alla fall. Då. Men vintertid så brukar du gilla att avsluta dina löprundor i en isvak, va?
Ja, ja, det är härligt.
Hardcore måste jag säga. Jag bara, no. Där sitter Gunilla i vaken med en isbit i handen. Det är så coolt.
Nej. Ja, nej, men det har man inte provat så kanske det verkar svårare än vad det är. Men det är ju inte det. Kalla sommarbad kan ju nästan vara värre på något sätt än att gå ner i en vak och bada. Nej, men det är härligt. Det tycker jag.
Mm. Vad roligt du säger det, för jag sa faktiskt samma sak häromdagen, att nu vill man nästan inte bada, nu är det för kallt.
Ja.
Det är på vintern som det är, ja, det är någonting speciellt där. Oerhört inspirerande i alla fall. Ultra trail löpare har jag fått på mitt manus här att du är.
Ja, det blev så. När jag inte blev så mycket snabbare trots att jag sprang mycket, så tyckte jag att då springer jag väl längre istället. Så det är jättespännande. Och se hur långt man kan komma och lära sig hur kroppen fungerar och vad man behöver ta för energi och hur man kan jobba med sina tankar för att klara av längre distanser och så.
Ja, vad häftigt. Och det känns ju som att du, Gunilla, har börjat, och även du, Elisabeth, ni har börjat svara på det här med varför man ska springa på stigar då. Men om vi, först och främst då, vad är traillöpning om vi börjar där?
Ja, det finns någon slags definition, om jag inte minns fel, om att traillöpning är allt som där man tar sig fram fortare till fots än om man cyklar motsvarande stig. Men jag vet inte, men i alla fall så handlar det om att springa på stig. Trail är ju stig på engelska, så att det svenska ordet är ju stiglöpning helt enkelt. Och många lopp har ju även obanade delar där du springer rakt ut i skogen. Så att, ja, men den kan ju bedrivas var helst du lämnar vägen, elljusspåret och sticker ut skog, fjäll eller klippor eller vad det må vara. Mm.
Varför ska man springa på stigar i skogen då?
Vetenskapligt så har man ju forskat på detta, att man mår bättre av att vara i naturen, att man får lägre stressnivåer och man slappnar av och känner liksom någon slags samhörighet med naturen. Och om man dessutom rör sig, vilket också framkallar endorfiner och lyckokänslor, så är det ju, man får ju det bästa av allt genom att springa i naturen. Och sen måste man ju inte alltid göra det jättefort och bli jättetrött, utan man kan ju ta det lugnt och njuta och se sig omkring och liksom låta axlarna falla och slappna av. Då får man ju en fantastisk upplevelse.
Mm, jag kan bara instämma. Jag tror att, precis som Gunilla vittnar om, så det här med att lämna prestationen hemma ibland, eller ganska ofta, och låta träningen vara ett sätt att faktiskt ladda upp istället för att fortsätta ladda ur efter en dag, tror jag är jätteviktigt. Sen om man tittar rent fysiologiskt, så är det ju liksom i skogen på stig, så är det mjukare än vad det är på en väg. Du får variera din stegisättning, vilket gör att du minskar risken för skador, förhoppningsvis. Och du bygger också lite mer styrka faktiskt. Du springer lite mer kuperat, och även om inte det är några långa uppförsbackar, så får du ta i lite, ja, det blir liksom en mer en helkroppsupplevelse kanske också. Blir det. Mm. Men den främsta anledningen är ju precis som Gunilla säger, att det är så. Det är så skönt där ute. Mm.
Ja, och jag som bor mitt i centrala Stockholm känner ju verkligen att det är ju någonting helt annat att springa på stig. De få gångerna jag gör det så förstår jag ju verkligen precis vad ni menar. Det blir någonting annat, det blir en total upplevelse. Och inte bara ta sig fram i löparskor på asfalt. Även om det kan ha sin charm ibland också. Och det för mig vidare in på nästa fråga då. Hur hittar man de här stigarna då?
Det är en jättebra fråga. För det är så himla enkelt att säga, ja, men stig ut i skogen. Exakt. Men man står där och bara, jaha, vad då? Och dels så kan man ju faktiskt tipsa om att haka på en löpargrupp då. Vi har löpargrupper på ett antal platser runt om i landet. Och då får du hjälp att hitta de där rundorna i din närmiljö. Hemma vid liksom. Och få variationen och sådär. Men sen skulle jag väl bara helt enkelt tycka att ja, men testa och vik av in på en liten stig. Om du springer på ett eljusspår eller en väg och det kommer en liten stig, så spring in. Alltså du kan ju bara vända igen. Du behöver inte ge dig ut på några långa expeditioner. Kanske man är orolig för att inte hitta tillbaks igen och sådär. Så att bara testa små bitar först. Det finns ju till exempel jättevackra leder i våra landskap. Sörmlandsleden i ditt fall närmast. Ja. Och andra uppmärkta leder där man under kontrollerade former då faktiskt kan hitta både ut och hem.
Jag måste fråga dig Gunilla, du som är löpcoach och leder grupper på stig. Hur ska man kanske lyssnar på det här och känner att ja, men jag skulle vilja prova men jag är lite osäker på om jag hänger med och sådär, om jag är tillräckligt snabb och så.
Ja, men det förstår jag. Så tänker nog nästan alla som kommer till en grupp och ska springa med andra. Men vi anpassar ju farten. I vårt fall så har vi 4 ledare med 4 olika farter. Så att om man kan springa avslappnat jättefort så har vi en fartgrupp för det. Och vi har fartgrupper för de som behöver ta det jättelugnt och vill stanna och ta bilder på fina platser och gå i backarna och så. Så vi springer ju inte hetsigt på det sättet och inte alls för prestation, utan det är för att alla ska känna sig avslappnade och kunna följa med. Och att man börjar en termin lite lugnare och sen kanske det blir, man ökar farten allt eftersom om löparna vill och orkar det. Så man ska ju verkligen inte vara rädd för farten, utan vi vill ju ha löpare. Vi vill ju att nya människor ska komma och springa och upptäcka det här härliga med oss. Alla är ju välkomna.
Ja, man behöver inte känna att man är långsam. Man platsar ändå. Ja, det är bra. Det är skönt att veta. Det är skönt att gå i backar tycker jag också.
Ja. Då kan man springa mycket längre, vet du, när man
exakt
går.
Exakt, ja.
I Göteborg, i ert gäng Gunilla, så har ni ju till och med en slow trail-grupp som gör en egen dag i veckan. Där man tar det extra lugnt och njuter extra mycket.
Mm. Ja, så är det.
Vad bra. Mm. Kan ni hålla med om det ändå? Att det blir ju lite mer av ett företag, lite beroende på var man bor såklart. Men ta mig då som bor mitt i stan. Och så ska jag ta mig till någonstans där det finns stigar. I mitt fall så skulle jag säga att kanske Ursvik är närmast, som ligger utanför Stockholm. Och då ska man ändå åka tunnelbana eller kanske ta bilen. Så det kan ju kanske göra att många tycker att det är lite bökigt och sådär. Har ni något tips att ge hur man ska kunna få in i alla fall kanske ett pass på stig i veckan utan att det blir värsta företaget?
Jag bodde i Vasastan länge när jag bodde i Stockholm och då var det lättare. För jag kunde ju ta mig ut till Liljanskogen och till Hagaparken. Med
just det, de glömde jag bort. Det är ju närmare.
Ja, precis. Jag vill tippa på det. För att ofta i de här delarna som ligger nära stan, även Djurgården. Om du springer över bron så har du Alvik strand ganska nära.
Ja, just det. Gud vad jag tänkte. Ja.
Det finns många stigar där. Jag har varit expert på att hitta dem. Jag jobbade i Alvik och Alexander. Längs vattnet där finns små jättefina stigar. Även som sagt Liljanskogen, Hagaparken, där man tänker att ah, men det är bara stora tillrättalagda gångar, vägar sådär. Nej då, det finns små jättefina stigar om man springer upp på höjderna. Och man får utforska lite, man får ha lite öppet sinne och våga bara, ah, men om jag sticker in här, vad händer då? Hur ser det ut där?
Och ni finns säkert, eller det gör det väl, för jag har varit inne på Trail Running Sweden. Det finns ju, Trail Running Sweden heter det, jag kan inte uttala ordentligt idag. Det finns ju forum, och där kanske man kan ställa frågan också så här, ja men jag bor här, vad finns det för tips om stigar här, där jag bor? Så kan man få lite råd där kanske.
Ja.
Men okej då, om man har lite koll på stigarna och så känner man att men jag vill testa det här, kanske till och med göra någon liten mer expeditionsliknande tur utanför, kanske Sörmlandsleden i mitt fall då, eller något annat. Vad behöver man för någonting för att kunna göra det här, enligt er?
Du behöver ett par trailskor och du behöver förmodligen en vätskeryggsäck för att ha med dig lite, någon extra jacka, lite vatten och någonting att äta. Det är egentligen, så klarar du dig jättelångt på bara det. Men trailskor är rätt viktigt så att du har bra grepp på stigar och när det är lerigt och så.
Alltså, får jag ställa en fråga där om skor? Om vi kanske kan resonera lite kring det, för jag tycker att det är svårt. Speciellt om det är lite mixad terräng, så att ibland är spåret ganska lätt. Om ni förstår vad jag menar, lite mer som ett motionsspår. Och sen kanske det plötsligt blir en stig där man känner att här behöver jag lite andra skor. Finns det någon bra kompromiss då i skoväg som ni kan tipsa om?
Ja. Ja, det finns jättemycket skor och det finns jättemycket olika märken också. Så man får nog bara prova sig fram. Men det finns ju skor som har bra dämpning för det här om man kommer ut på lite asfalt eller grusväg emellanåt och så in på en ny stig. Men som också har rätt så grov sula, så man har bra grepp i lera. Mm. Så man får nog testa sig fram till det märket och den skon som passar. Och sen är det ju, jag älskar ju traillöpning. Jag har ju flera olika skor för olika slags väder och hur långt man ska springa och så. Det gör ju inget att skaffa sig flera heller. Så man har en liten lätt sko för korta runder och en lite mer dämpad för väldigt långa löpningar. Mm.
Du får gärna säga märken också om du vill. Jag tänker om du har någon sån här skomodell som du älskar. Kanske många nyfikna.
Jag älskar Icebag-skor.
Ja.
De är, tycker jag passar mig jättebra. Och de har som sagt både lite mer dämpade skor och väldigt tunna, lätta, snabba, kvicka skor.
Elisabeth, har du några favoriter eller några andra tankar kring skor vid trail-löpning?
Absolut. Det som är viktigt är faktiskt att prova sig fram, precis som Gunilla säger. För att det finns så många märken, det finns så många olika modeller och det märket som Gunilla nämner till exempel funkar inte alls för mina fötter. Jag får ont direkt. Jag har breda fötter. Det är liksom, man måste verkligen hitta sin. Och det är jättesvårt att råda. Vi har en ganska stor guide på vår sajt faktiskt om trailskor som vi gör varje vår, där vi springer igenom i jättemånga olika modeller. Och det är superintressant för att vi kan springa i samma sko. Jag kan älska den. David kan tycka att nej, det här var inte bra. Och sen kan vi byta och det är precis tvärtom. Så att det är så sjukt mycket tycke, smak, vilken fot du har och så vidare. Sen är det ju precis som Gunilla säger att man ska tänka efter lite vad man ska ha den till. Om jag ska springa ett lopp till exempel, då kanske jag vill ha en lätt sko, ett kortare lopp, en lätt sko med bra grepp. Medan om jag ska springa längre behöver jag mer dämpning och sådär. Så att man behöver tänka efter lite på användningsområden, på underlag. Men det som du började med att prata om, med en sko som funkar för, ja men för de flesta av oss, kanske om vi springer hemifrån. Då har vi några kilometer asfalt, grusväg, sen kanske vi kommer till skogen. Då skulle jag säga att man får ta någonting som, det finns ganska bra allroundskor och att man har, du kanske inte kan kräva supergreppet om på hala, regniga rötter. Men en sko som funkar jättebra till ja, totalen då. Ska du sen ut och resa bara i skogen så får du välja en annan sko. Men det är en djungel, inget snack om det.
Ja, nej, och precis som du säger där Elisabeth, det är omöjligt att hitta en sko som funkar till alla situationer som kan uppstå under ett lopp eller en runda, utan då får man väl helt enkelt, kommer det jättemycket lera eller rötter, då får man safea lite och gå runt på något smidigt sätt och så. Nej, men som sagt, det är en djungel och man får helt enkelt gå till affären och testa vad som sitter skönt och sådär och kanske provspringa på ett löpband i alla fall och se hur den känns när man när man springer. Sen är det ju såklart någonting helt annat när man väl är där på stigen. Men ja, det är lite klurigt. Det är faktiskt en riktig djungel.
Vid olika trail-lopp så kan man ju ofta få prova. Om det finns en skosponsor till loppen så kan man ofta få testa olika märken. Och det kan man ju passa på att göra då, när tillfället ges. Mm. Mm.
Hur tänker ni med fuktspärr i skor? Är det någonting som ni har? För det vet jag att många brukar undra över.
Inte när man springer i skogen så får man ju ofta vatten ovanifrån i skon. Och då har man Gore-Tex-skor så stannar ju vattnet kvar. Och egentligen vill man ju ha ut det så fort som möjligt. Så då är det ju bättre att ha skor som släpper ut vätan lika lätt som den kommer in.
Just det.
Men det är ju annorlunda om man springer på asfalt och man bara får lite skvätt nerifrån asfalten. Så då kan ju Gore-Tex vara bra. Men i skogen så tror jag inte det spelar så stor roll. Eller jag tycker inte man ska ha det, rättare sagt.
Nej, jag måste erkänna att jag har aldrig riktigt förstått. Det upplever jag hos många löpare en ganska stor rädsla för att bli blöt om fötterna. Nu fattar jag att jag kommer från orienterarhållet där det... Ja, det man är blöt.
En annan sorts livsstil när man springer.
Men jag tror, som jag har förstått det så är många rädda för att få skoskav av att de får fuktiga fötter. Min erfarenhet är precis tvärtom, att om jag känner att jag är på väg att få ett skav så blöter jag hellre ner fötterna faktiskt. Jag kan ofta göra det innan start och så, för att motverka att få skav snarare. Det är kanske någonting jag inte har fattat på, med reservation för det. Men jag tycker absolut inte att man behöver vara rädd för att bli blöt om fötterna. Sen är det klart att om du ska springa ett jättelångt lopp, men då kanske du också har möjlighet att faktiskt byta både strumpor och skor efter, under vägen liksom.
Just det. Det här får mig faktiskt att tänka på ett läger som jag har på med Marcus Torgeby för en herrans massa år sedan. Det första vi skulle göra, många av oss hade ju helt nya skor också. Han bara, ja, här borta har vi en riktigt lerig pöl. Alla hoppar runt i den här pölen i 10 minuter. Och sen ger vi oss ut och springer. Så då slapp man ju tänka på det här med att man var rädd för att skorna skulle bli smutsiga, för det var de ju redan. Och blöta. Så att, ja, du är inte ensam, Elisabeth. Du nämnde ryggsäck, Gunilla, och det är ju också någonting som jag får mycket frågor om från de som följer mig. Vilken är din favorit?
Och jag har lite olika för olika behov, men jag har USVE för våra trail-löpningsgrupper av olika storlekar. Och sen har jag Silva när jag springer långa ultralopp. Och båda tycker jag fungerar jättebra. De har lite olika vätskesystem med flaskor fram eller blåsa bak på ryggen. Mm.
Det här skvalpet då som kan uppstå, det vet jag när jag var i Schweiz så skulle springa ett lite längre lopp. Då hade jag med mig vätska och det var ju helt hopplöst. Det skvalpade ju hela tiden så jag blev kissnödig av att lyssna på det här. Ja, alltså jag hade en vätskeblåsa bak i ryggsäcken då och det var omöjligt att få bort det. Hur gör man? Har ni något knep, ni som är proffs?
Man vänder den upp och ner. Man har fyllt blåsan med vatten, vänder man upp och ner och suger ut luften i slangen så att det inte är någon luft kvar. Och sen finns det de som kan göra det i farten, men jag gör det när jag fyller blåsan. Då skvalpar det inte.
Smart. Det ska jag göra nästa gång. Och sen, ja, har ni något annat att tipsa om när det gäller att få med sig packning? Jag tänker om man kanske vill ha med sig ett ombyte eller varma kläder, någonting att äta. Hur ska man tänka då? För då behöver man väl antagligen lite större ryggsäck, antar jag.
Det finns ju olika volymer på löparvästar och ja, sen någonstans går man över till ryggsäckar. Mm. Men som också är sköna att springa med då. Så det beror lite på. Jag menar, vissa springer ju mellan fjällstugor, då behöver man ju ha med sig tandborste och lite annat liksom, på ett annat sätt. Men det som är viktigt, det är framförallt att innan man ger sig på ett lopp eller en långtur eller vad som helst, träna med västen först eller ryggsäcken. Så att du vet att den är skön, så du vet var den riskerar att börja skava. Kanske måste tejpa någonstans på kroppen i förebyggande syfte och sådär. Så att man är med, att det inte kommer som en väldigt obehaglig överraskning efter ett antal mil. När du är där ute och inte kan göra något. Och det är samma sak med skor. Aldrig chans att börja med nya grejer direkt. För då kan det bli Nej, men det är ju skillnaden mellan himmel och helvete kanske. Det kan vara hur vacker natur som helst. Men har du ont i fötterna, eller, ja, då är det inte kul.
Ja, men väldigt bra saker där faktiskt. Också, och som jag märkte för ett tag sedan, att packar man mycket i en ryggsäck så... Ja, rören ser ju annorlunda på ryggen än om man har lite saker i den. Så då kan det också vara värt att tänka att då kanske man ska ta en annan storlek eller en annan typ av väst. Och sen hänger det också lite grann ihop med att ja, men nu är det ju varmt och sommar, och då sitter ju västen lösare än när man kanske hade den på vintern och man hade mer kläder. Så det där kan ju också vara jätteviktigt, att man faktiskt provspringer med de kläderna man har tänkt ha på tävlingen, om man nu ska springa ett lopp då, och sen att man ser hur det känns.
Mm. Men så är det verkligen, och det är väldigt små marginaler det där. Förvånansvärt små marginaler mellan om du har en vindjacka eller om du bara har ett linne.
Ja, verkligen. Ja, det är nästan en storleksskillnad där, märkte jag. Så att, jag är tacksam att jag hade två olika storlekar hemma. Lite nördigt, men det är ju sånt här som jag tänker ändå, de detaljerna gör ju väldigt stor skillnad i totalupplevelsen.
Mm. Speciellt om du håller på länge, springer länge. Ja. Så absolut. Och sen en sak till, det kan jag vara lite dålig på, men många löparvästar är ju ganska tekniskt avancerade. Det finns såna här saker man kan dra i och justera åt alla håll. Att man lär känna sin löparväst eller ryggsäck också. Mm.
Jättebra tips.
Och lär sig liksom faktiskt alla möjligheter som finns. Det är ju, ja, en, kan jag vara lite dålig på som sagt. Det är samma med... mikrovågsugnen eller vad som helst.
Man upptäcker nya funktioner 10 år senare. Du är inte ensam, kan jag säga. Jag känner igen mig så mycket i det här. Man är kanske inte den mest nördiga personen heller, utan man vill bara ta den här västen och springa. Men som sagt, om du säger Elisabeth, det kan vara smart att testa lite grann sådär. Har vi pratat om kläder förresten? Det är ju en inte helt oviktig punkt. Vad kan man säga där? Har ni några råd att ge?
Man ska ha sköna kläder. Det egentligen spelar det inte någon så stor roll så länge det är varmt vad man har på sig. Bara ingenting skaver och man känner sig bekväm och kanske lite snygg också. Det hjälper ju alltid.
Där är jag med, 100%.
Sen är det ju mer krav på att man inte ska frysa och bli kall när det är vinter. Eller regnigt och blåsigt. Mm. Men annars så är det ju bekväma, sköna kläder. Och en del tycker om lösa shorts, och en del vill ha tight, korta tights eller långa tights även när det är sommar. Linne eller t-shirt, det är ju olika vad man föredrar. Så man får prova sig fram där också.
Det här med lopp då, för att det finns ju en hel del traillopp att springa, och lyssnar man på det här och inte har sprungit traillopp så kanske man inte alls vet vad det innebär, och man kanske inte heller tror att det är någonting för mig.
Mm.
Så kan har du någonting att säga, om vi ska försöka hisspitcha att springa traillopp till de som lyssnar, vad skulle ni vilja säga då?
Jag skulle vilja säga att det som ett lopp tillför jämfört med att sticka ut och springa själv, det är dels att den som har lagt banan har tänkt till ordentligt på, förhoppningsvis, på de finaste ställena, de häftigaste miljöerna i det här området. Det är en del. Den andra delen är att du träffar en massa likasinnade. Du kommer att träffa nya vänner. Du kommer att... ja, men man har så mycket gemensamt när man springer ett lopp. Både före, under och efter loppet. Det skulle jag säga är de största bitarna. Vad säger Gunilla?
Ja, men just detta. Om man nu inte vet eller känner till stigar i sitt område, så är ju att springa traillopp jättebra sätt att hitta de vackraste ställena att springa på. Och även om man åker bort någon annanstans så springer lopp. Det är ju fantastiskt att få uppleva så olika miljöer. Som uppe i Idre till exempel. Har man aldrig sprungit i fjällen förut och får komma upp till Idre och springa ett fjällmaraton, då vet man ju att man får de allra vackraste, finaste stigarna. Och man får uppleva någonting alldeles nytt. Ja, det är ju jätteroligt att springa traillopp.
Men det är lite som att ta rygg på en local faktiskt. Ja. Så jag håller med där, att det är ju faktiskt någon som har tänkt till där. Det är inte på måfå förhoppningsvis som man lägger banan, utan det finns en tanke bakom. Det håller jag verkligen med om. De få trailloppen jag har deltagit i har jag verkligen njutit av. I alla fall ibland. Men det kanske ändå är värt att ta upp den här punkten. För jag vet att det är många som funderar på det. Nämligen säkerhet. Alltså, då menar jag kanske inte just loppsituationen, utan mer när man tränar. Och många kanske tycker att det är obehagligt att springa själv och så i skogen. Har ni några råd att ge där? Och hur tänker ni själva?
Ja, är man orolig så ska man ju ta sällskap. Man ska ju inte utsätta sig för det om man är ängslig, utan då springer man tillsammans. Och man kan ha med sin lilla vätskeryggsäck med första förband, ett litet bandage och vatten är ju alltid bra att ha, och lite snabbt socker om man skulle få energibrist plötsligt. Att man meddelar var någonstans man springer. Och så finns det ju jättebra funktioner i mobilen så man kan se var man är någonstans och hur man hittar bästa vägen tillbaka till start. Men man får väl nog tänka efter lite innan bara och planera, och sen så är det inte så farligt just när man är ute. Jag har nog aldrig upplevt någon större fara någon gång som jag har varit ute och sprungit.
Jag brukar tänka också att skogen är en trygg plats. Vi har inga farliga djur. Jag menar, skit händer är oftast i stan, inte i skogen.
Ja, sant.
Jag känner mig alltid väldigt trygg i skogen faktiskt. Sen är jag en mästare i att råka förlänga mina rundor. Så att det är lite längre än planerat. Och i Sverige är det väl sällan ett problem. Men jag har varit med om lite så här, det börjar bli mörkt i Sydafrika.
Oj.
Väldigt själv.
En pulshöjare som man inte vill ha, kanske.
Nej, men ändå. Den var väl lite satt på gränsen. Inte minst för mitt sällskap då, som jag inte var tillbaka. Men som sagt, med lite planering och lite mindre gott självförtroende så kan man undvika de där bitarna.
Vi går tillbaka till loppen och jag tänker då ur ett nybörjarperspektiv. Hur ska man resonera där kring när man då väljer vilket lopp man ska springa? Vilken distans då kanske framförallt? Har ni några råd att ge där?
Jag tänker att man ska passa på att utmana sig lite och kanske springa lite längre än vad man brukar göra på sina träningsrunder, för att ofta så har man rätt så gott om tid, så det är nog inte tidspress att man behöver ha väldigt bråttom, utan att man utmanar sig och testar lite längre distanser.
Mm.
För man vet ju att man får vätska, man vet att det finns funktionärer, man har folk runt omkring sig. Ja, testa lite nytt.
Våga utmana sig själv lite grann. Kanske ta den distansen som är snäppet över den man först tänker på då.
Ja.
Vad säger du, Elisabeth? Har du någonting att tillägga där?
Ja, men den är inte så dum faktiskt. Det är ju som sagt att springa ett lopp är ju, det är väldigt ordnade former för det mesta. Och du har, eller i alla fall på våra lopp, så har du alltid någon som springer efter också. Eller går efter. Vilket innebär att du riskerar inte att hamna sist själv ute någonstans. Och du är servad med vätska, energi och allting. Plus den här peppen ifrån de som du springer tillsammans med. Och kanske lite publik här och var och allt det här. Så att jag tror att man, precis som Gunilla säger, så orkar man mer än man tror. Och det är också ett ganska intressant spektrum att utforska lite faktiskt. Att se vad som händer när jag blir trött där än vad som var bekvämt, än vad jag vill bli som jag tänkte innan och sådär. Mm. För man hittar sidor av sig själv och man inser framför allt att man klarar mer än man tror. Det är en klyscha, men det är faktiskt en sanning också. Man gör det. Mm. Man kan känna att man är helt game over. Men sen så lyckas man ändå samla ihop sig, ta sig vidare, komma i mål. Och den segern som man vinner över sig själv, den är värd jättemycket. Och det är något som jag unnar alla att få uppleva, det där. Att liksom, vi brukar säga i Salming Gide Fjällmaraton att upplev känslan av att vara oslagbar. Och det är precis det vi menar där. Att du kanske tvivlade på dig själv. Du kanske inte trodde att men det här fixar inte jag, så långt kan inte jag springa. Och nej, inte ska väl jag, etc. etc. Men när du springer i mål och bara yes, jag satte den, jag gjorde det. Då är det oslagbar. Om du står sist i mål spelar ingen roll. Det är inte det.
Vad ser ni i statistiken där på deltagare om man tar då de längsta distanserna till exempel och så, och sen de kortaste? Hur är fördelningen där mellan könen? Kan ni se något där? Är det jämnt eller är det lite olika?
I Idre har vi ju 12, 28 och 45 kilometer. 28 kilometer är den största distansen och den är 50-50. 45 kilometer har vi hittills haft lite fler män än kvinnor. Mm. Jag vågar inte säga kanske att vi ligger på 60-40 där. På 12 kilometer har vi det omvända med kanske ännu lite fler kvinnor. Mm. Så att som helhet så är det väldigt 50-50 i det här loppet. Vilket vi tycker är jättekul, för det är inte helt vanligt i trail-lopp faktiskt. Så det är jätteroligt. Sen hoppas man ju och vill att fler tjejer ska våga sig på 45-an. Du har sprungit den, Gunilla. Du kan berätta hur det är.
Ja, den är fantastisk. Den är utmanande, för det är rätt många höjdmeter. Men det är så snälla tider. Man har lång tid på sig, så man behöver aldrig känna att det är bråttom. Man
hinner. Inget rep som dras liksom framför näsan på.
Nej, det finns ju rep. Man kan ju inte hålla på hur liksom in i natten. Men det är nog väldigt, väldigt snällt. Mm. Man har gott om tid på sig. Ja. Och det är väldigt kul att det är så många tjejer ändå som springer 45. Hoppas att det blir fler.
Ja, det hoppas vi verkligen. Jag måste ju säga då att de trail-lopp jag har sprungit, där har jag verkligen backat för de längsta distanserna. Där känns det som att det blir för tufft. Och så. Men man kanske ska tänka om där och våga utmana sig själv lite grann.
Varför tänker du så då? Att det är för tufft?
Eller kontrollbehov, tror jag. Att jag är rädd att jag inte ska orka. Att det ska bli mentalt jobbigt på något sätt. Jag vet inte. Jag har faktiskt ingen bra svar. Det är bara ursäkter egentligen. Så att jag hör ju mig själv här. Vi går vidare. Ja. Vi går vidare till nästa punkt. Hur ska man träna inför de här loppen? Det är ju faktiskt en väldigt vanlig fråga som jag får. Som jag tänker att ni sitter inne på svaret på.
Mm. Man kan hoppa in i Salmingede fjällmaratons träningsprogram faktiskt. Så får man det hela serverat. Men annars, det som är viktigt tycker jag är att man börjar på en sansad nivå. Att man bygger upp sig successivt. Och inte liksom, nu jäklar ska vi träna. Och sen håller det 3 veckor och sen får du ont någonstans. Eller blir för trött. Ja. Utan, alltså försöka tänka långsiktigt. Om du inte har sprungit förut så kanske du behöver börja väldigt på en sansad nivå. Då kanske det här, du kanske ska vänta till nästa år och springa ett lopp då. Eller springa en kortare distans först och sen bygga upp dig och så vidare. Det är väldigt viktigt att hitta balansen mellan motivationen och verkligheten på något sätt. Mm.
Men det finns träningsprogram som man kan följa på Trail Running Sweden.
Ja, på respektive lopps hemsida faktiskt.
Ja, okay. Ja.
Vi har också ett träningsprogram inför Hoka Tok och Båsta och Just We Paradise i Stockholm. Som är uppbyggda då på... till Idre så är det olika distanser. Så där har vi, beroende på om du springer 12 eller 45, så behöver du träna lite olika. Men då, det här är också med syftet att springa loppet, ha kul medan du gör det. Det handlar inte om att pressa tider, placeringar och sånt där. Utan det handlar om att komma väl förberedd till loppet och ha kul. Och det är roligt, för att folk som har följt de här programmen säger att det faktiskt funkar också, vilket känns jättebra.
Ja, det är trevligt. Bra betyg. Du, Elisabeth, du sa här Just We Paradise at Stockholm, sa du. Kan du, för det är ju ett nytt lopp.
Ja.
Kan du inte berätta om det?
Absolut. Det går den 16 september i höst. Har vi premiär för det loppet. Anledningen till att det här loppet finns, det är att... jag har bott i Stockholm som orienterare i många år. Det absoluta favoritområdet för väldigt många orienterare i regionen, det är just Paradiset och Lismatornberget. Ja, men det är ett magiskt område där du är väldigt nära civilisationen i form av Haninge, Västerhaninge. Men väldigt snabbt kommer ut i en... natur som består av det är så här berghällar, små kärnor, ganska öppen tallskog det mesta. Stigarna är små, de vindlar. Det är bara häftigt. Det är jättefint. Och då, tanken har funnits på ett lopp där ganska länge. Och nu har vi fått ihop allting. Så att man startar vid Rudans friluftsområde och tar sig sen ganska snabbt ut i vad som faktiskt är klassat som urskog. Mm. Det är ganska häftigt. I det här området så finns den del av Storstockholm som anses vara allra tystast.
Oj då, trevligt. Dit vill man ju verkligen.
Det
är som innerstadsbo.
Exakt, det kan vara gött att bara ställa sig där ett tag.
Ja, verkligen.
Men, jag tror faktiskt att många stockholmare heller inte riktigt känner till det här området. Det är inte riktigt dit man tar sig. Man tar sig kanske till Lursvik som du nämnde tidigare, till Nackareservatet.
Järva.
Ja, precis. Järvafältet. Men det är ganska lätt att du tar pendeltåget ut till Handen. Tar inte mer än max 20 minuter tror jag från centralen. Och sen är det inte så långt ut sen. I riktig bildmark är väl för mycket sagt. Men det är liksom verkligen riktig skog. Och det har bott folk där sedan stenåldern faktiskt. Det rymmer ganska häftig kulturhistoria i det här området också. Ja.
Vad häftigt, men finns det olika distanser då här?
Vi börjar med 26 kilometer. Så det är den som finns.
Mm. Så det är 26 kilometer man har att välja på?
Ja, precis. Det är det man väljer.
Och man, ja, men jag till exempel då, som är en väldigt nybörjare på trail, skulle jag kunna göra det här loppet?
Ja, tror du? Det är gott om tid. Man har dagen på sig. Det går jättebra att ta det här som en skön utflykt. Det blir vätskestationer och ja, bara njuta. Mm.
Jag skulle hinna gå i backarna och göra fotostopp och ändå klara mig i mål.
Ja, med marginal. Absolut. Okay.
Det låter jättebra. Gunilla, du ska också springa det här loppet.
Ja. Ska vi springa ihop?
Ja, alltså jag hoppas, peppar här, jag knackar i bordet. Jag hoppas att min rygg håller sig i schack. Om den gör det så springer jag gärna och ska försöka hänga på dig. Ja. Det hade ju varit jättekul. Men kan inte du berätta då, hur tränar du inför det här loppet? För du vet ju om att du ska springa då. Tänker du på något speciellt sätt i din träning inför det här?
Nej, detta är en distans som jag behärskar. Så det behöver jag inte tänka något särskilt. Men sen är det ju alltid, om man inte har sprungit så här långt tidigare, så är det ju bra att öka upp sin distans lite försiktigt. Och träna på backar är alltid bra. Och kanske vara ute så lång tid. Lite öka sin tid i rörelse inför loppet. Men då följer man ju bara det här träningsprogrammet på loppets hemsida, så löser det sig.
Om man går in på hemsidan, kan du säga vilken den är, Elisabeth?
paradiset.sthlm.se.
Och där finns det träningsprogram?
Där finns det träningsprogram och där finns en fin banskiss så att du kan se vart banan går, du kan se var vätskestationerna finns och läsa lite på vad du kommer möta. Mm.
Och ett tips då, jag vet inte om ni håller med, men när jag sprang mitt första trail-lopp som var, jag tror det var 25 kilometer, och min sambo frågade hur länge tror du att du kommer att vara ute, så sa jag, ja men det brukar väl ta ungefär en timme att springa en mil. För då utgick jag från vad jag brukar ha på asfalt då. Det tog inte en timme för en mil, kan jag säga. Det tog lite längre. Så det kan ju vara bra att ha i bakhuvudet om man inte är så van vid den här loppen.
Bestäm ingen tid, utan låt det ta den tid det tar.
Ja, precis. Så 26 kilometer var det här, Usui Paradiset. Det kan ju ta mycket längre tid då än man tror.
Absolut.
Så det kan vara bra. Det kan bli en hel dagsutflykt, helt enkelt.
Ja.
Ja. Och det är väl så man ska se på det. Det brukar i alla fall vara en skön inställning, tycker jag. Att man tänker så, och inte prestation. Så. Det funkar i alla fall för mig mycket bättre. Du berättade ju lite om banan, Elisabeth. Det var väldigt målande där med urskog och sådär. Hur mycket är stig och hur mycket är liksom in i spenaten och böka? Om du förstår vad jag menar.
Ja, jag fattar på vad du menar. Det är väldigt lite spenat. Egentligen. Det är mycket liten stig. Nästan, vad ska vi se här? Jag tror det är 86% som är liten, snirklande stig. Okay. Och sedan är det ja, men lite grusväg på någon transport, men väldigt lite transportlöpning. Men det är inte mycket som är obanat. Det är några hundra meter tror jag faktiskt bara. Att det är.
Ja, okej. Okay.
Ja. Om jag minns rätt från när vi sprang banan.
Ja, men det låter bra. För blir det för mycket obanat, då blir jag stressad. Då är jag rädd att fastna i någonting. Jag har faktiskt en kompis som har tappat en sko i en myr.
Ja, nej, men det är inte.
Nej, det händer kanske inte alla då.
Det har ju hänt mig också.
Har du också tappat en sko i en myr? Sprang du tillbaka och hittade den sen, eller?
Ja, jag hade inte kommit så långt. Man märker det rätt fort.
Ja, just
det. Jo då, gjorde jag.
Okej, men Idre fjällmaraton, vi kanske ska säga när det går, ifall man lyssnar på det här och är sugen. För det är ett annat lopp ni har.
Mm, 26 augusti. Så att det är ett perfekt träningsmål för sommaren att ha städjan i sikte.
Jajamän. Och övriga lopp då? Var hittar man dem och finns det någonting annat?
Ja, på trailrunningsweden.se så har vi en kalender med alla trail-lopp. Så att det är bara att gå in där och botanisera och se vad man hittar som känns lockande.
Mm. Men ett hett tips är ju då Ljuswe, Paradiset Stockholm, som börjar... Ja, jag känner att det lockar.
Ja, okay.
Fundera om man inte ska köra det och anmäla sig dit, ni som lyssnar. Jag och många av de som lyssnar är ju inte 20 längre, om man säger så. När man var 20 så kunde man göra i princip vad som helst, upplever jag, och man kom undan med det i träningsväg. Vad säger ni som också har hunnit få lite fler årsringar, om man säger så då? Ni ser fantastiska ut fortfarande, såklart. liksom, träningsmässigt, har ni gjort några justeringar?
Jag tror man måste variera sig i sin träning ju äldre man blir, faktiskt. Och tidigare så tyckte jag väl att all tid jag hade för träning ville jag lägga på löpning, för det var det jag tyckte var roligast. Och att det var slöseri att göra någonting annat. Men genom att prova nya saker så har jag ju upptäckt att det finns ju så mycket jätteroliga saker att träna som hjälper löpningen. Som styrketräning, skidåkning, simning, cykling. Det, allting liksom hänger ju ihop och gör att bygger en starkare, uthålligare kropp. Och allt det gör ju att löpningen blir roligare också. Mm.
Har du märkt någonting när det gäller återhämtning efter lite tuffare pass och så?
Ja, absolut. Jag tycker jag återhämtar mig mycket fortare ju äldre jag blir. Fast
det är ju fantastiskt.
Det borde väl inte vara så egentligen. Men sen tränar jag ju det mesta lågintensivt. Att jag går ju inte upp i hög puls särskilt ofta. Mm. Och tränar jag stor mängd fast i låg puls så tror jag det bygger en uthållighet, en styrka i kroppen.
Elisabeth, har du märkt någonting eller har du gjort någon justering sådär efterhand?
Alltså, jag tränar ju mindre än vad jag gjorde som elitidrottare, såklart. Men jag har alltid tränat ganska varierat med styrketräning. Det jag märkte, det var under min elitkarriär, men att jag gick över till att köra ganska tung styrka med fria vikter och sådär. Mm. Vilket jag tycker hade väldigt bra effekt. Så det har jag hållit fast vid. Istället för att, jag duttar väl med den här vanliga styrkan också, men just den här tunga styrketräningen tror jag väldigt mycket på fortfarande. Annars, nej, jag kan inte säga. Jag har ofta tränat ganska varierat, försöker träna alternativt. Jag kör mycket rullskidor, och gärna längdskidor på vintern, cyklar en del. Jag ska inte påstå att jag har förändrats så jättemycket faktiskt. Det är som sagt med att jag tränar mindre helt enkelt.
Mm. När du sa tung styrketräning, är det så få repetitioner? Pratar vi som 6-8 repetitioner och lång vila?
Ja, eller 3-4.
Ja, max lyft liksom. Ja. Och bra uppvärmning innan då, såklart.
Ja, absolut. Absolut. Ja. Jo, men en sak faktiskt som jag har tänkt på. Rörlighetsträning är viktigare. Ja. Det måste jag säga. Det kör jag ganska mycket av.
Hur kör du rörlighetsträning?
Ja, men med en pinne liksom. Jobbar väldigt mycket med bröstryggen och de delarna. För där har jag lätt att bli lite fast annars liksom. Mm. Men även... med vaderna, vristerna och hålla dem i schack. Man har ju sina svaga punkter som man utvecklar efterhand med liksom gamla skador och sånt där som ligger och pyr. Så att, just rörlighetsträningen är faktiskt en bit som jag har prioriterat upp ännu mer.
Mm. Gunilla, är det någonting som du också har adderat eller som du alltid har gjort?
Nej, inte. Men när jag började med CrossFit för några år sedan så där är det ju rörlighet och lite smidighet, balans och så. Och det hade jag nog aldrig kommit mig för att göra själv. Men det är jättebra när man får coachning i det.
Ja, men rörlighetsträning är superviktigt. Det kan jag verkligen skriva under på. Jag känner ju själv att min rygg blir mycket, mycket bättre när jag verkligen tar mig i kragen och gör de här rörlighetsövningarna som jag har i mitt program. Men tyvärr så fuskar jag lite grann ibland. Men man märker det då. Och då får man ta sig i kragen. Men superintressant det här. Jag blev jättepepp på det här USWE-paradiset faktiskt. Så jag ska smälta det här lite grann. Och jag tänker att kan vi repetera en gång till var man hittar information om det här loppet om man vill signa upp sig och sätta igång och träna under sommaren, Elisabeth?
Ja, men absolut. Man går in på paradiset.sthlm.se. Och tittar igenom lite och blir sugen och sen anmäler man sig.
Om man har frågor, kanske dyker upp någonting som man vill bolla, vart vänder man sig då?
Nej, men då är det bara, det finns en infoadress. Kan även höra av er sociala medier självklart. Så svarar vi snabbt på dina funderingar. Och ja, du är varmt välkommen Petra, precis som alla andra.
Ja. Tackar jag för. Och på Trail Running Swedens sajt, där hittar man ju massvis med information om allt möjligt. Och andra lopp också, bland annat. Gunilla, man vill följa dig på Instagram, till exempel. Ja. Du har ju ett fantastiskt konto. Jag tycker vi ska highlighta det lite. Det är enormt inspirerande. Vad heter du?
Det heter Gunilla Kidmark.
Stavas K-I-D-M-A-R-K. Yes. Ja. Grymt, in och följ där och bli inspirerad. Elisabeth och Gunilla, stort, stort tack för det här samtalet. Jätteinspirerande, verkligen.
Tack så mycket.
Tack så jättemycket.
Och det var allt från Maratonpodden för den här gången. Och jag vill bara passa på att säga att det är superkul att ni är så många som gillar poddens nya avdelning, eller relativt nya avdelning, Fråga experterna. Men utan era frågor, inget Fråga experterna. Så nu vill jag efterlysa fler frågor extra mycket. Har du en fråga till vår grymma expertpanel, mejla den till maratonpodden@gmail.com. Och du är varmt välkommen med din fråga. Ha det nu riktigt bra och spring snyggt så hörs vi snart igen.
Det här programmet görs på Beppo. Beppo.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.